A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallå, hallå. Välkomna till Elbilsveckan med mig, Kristoffer Gullin, och Peter Esse. Hallå Peter, hur mår du idag?
Ja, men det är strålande, strålande. Det är ju fredag när vi spelar in här och snart måndag. Det betyder att det är podd här för er som lyssnar. Så att det är bara bra dagar.
Det är härligt att höra. Hur har veckan varit med nya bilen? Du har ju Tesla-ägare sedan en vecka tillbaka. Ja,
absolut, spännande minst sagt. Och jag skulle väl säga att allt som vi har sagt om Tesla, det här med att vi pratar om att det är liksom ett bra system, det är en bra digital plattform, men kanske inte riktigt lika bra bil. Det är ju någonting när man sen testar saker i verkligheten som ger en enorm tillfredsställelse när man har haft rätt precis hela tiden. Det här är en fantastisk intressant digital plattform. Som bil, okej. Okay. Som körassistans, som de systemen som någonstans den här bilen skulle vara självkörande redan för 10 år sedan ju.
Ja, det är någonting de har slagit väldigt mycket på trumman på. Precis.
Det ska jag säga, det är de sämsta bilarna jag har provat när det kommer till,
oj,
om man pratar om autopilot. Ja, ah, visst, det är ju icke-existerande nästan. Jag kör mest med adaptiva farthållare numera. Men det tänker jag att jag ska faktiskt gå igenom bilen så här första veckan här i slutet som en liten, vad den är bra på, vad den är dålig på, men just liksom hela autopilot-delen, det är ju bara ett skämt relativt till förväntningarna liksom.
Jag har ju börjat kört lite långtestbilar, om man ska säga så, hyra bilar på längre tidsperiod. Nu har jag ju till exempel en Cupra Born. Nu har jag ju bokat nästa bil som är just en Tesla Model Y rear wheel drive. Och då tänkte jag att, åh vad skönt det ska bli med autopilot eller styrfunktion, eftersom det har jag inte i Cupran. Det ska bli så härligt att få tillbaka det, eftersom det är så hög standard i Tesla från början. Mm. Och så kommer du att bara säga att det är helt värdelöst.
Ja, exakt. Fast det, ja, i din hänseende, det här med liksom att man drar igång den och bara kör på motorvägen, så fungerar det ju klanderfritt fritt. Okay. Bortsett från att du måste aktivera den hela tiden när du kör om och sånt. Och det är ju bara dumt. Det behöver du inte om du uppgraderar den då, på tal om att saker och ting är standard. Men den lilla funktionen är inte standard.
Då måste du låta bilen byta fil om du uppgraderar.
Då kan man, det är ju inte bara att den byter fil liksom åt dig när du blinkar, utan det är också att den har kvar autopilot då.
Ja, jo. Men om du byter fil själv så kommer du fortfarande behöva rycka i spaken där. Mm, även om du betalar 40 000 kronor. Men vi ska prata om annat än bara Tesla idag. Du har fått ett samtal från Elsäkerhetsverket. Jag har massa roliga nyheter som jag blir jätteexalterad över. Och du kommer väl antagligen bry dig betydligt mycket mindre än vad jag kommer göra. Och sen så har du släppt en video om Circle K där du dissar dem rätt hårt. Och jag håller inte alls med dig. Jag tycker att du har
helt fel.
Helt tappat fokus där. Ja. Så att vi ska prata mer om det såklart. Men först så ska vi prata om Elsäkerhetsverket.
Ja, men det var ett spännande samtal här om veckan faktiskt. Där efter att jag släppte en video om Easy Charge Lite. Jag sätter upp den. Lite Easys nyrenässans kan man säga. Och Easy själva har ju varit väldigt glada för detta. Och de har delat den och så vidare. Men sen fick jag då ett samtal från Elsäkerhetsverket. En elinspektör där som sa att ja, det här måste vi prata om. Det är allt spännande att se vad som har missats. Det är ju lite detaljer och sånt där. Och det är klart att man filmar ju vissa vad ska man säga, installationer. Så tycker man, oj, hoppas nu elektrikern inte råkar missa den där kameran och så vidare. Vi gjorde ju sån här liten, ibland kan det vara så när man filmar. Så till exempel så filmar ju om många gånger i olika vinklar och så vidare. Så vid något tillfälle så här, kan du bara få den där lampan att lysa rött då. Så på själva Easy-boxen då. För att vi behöver från en annan vinkel liksom. Och ja. Det gjorde han ju då igen, och det är ju då att simulera liksom jordfelsfel, brott. Jaja.
Men sen inte elektriker.
Nej, precis. Inte elektriker. Så samtidigt då såg det ut som att han inte liksom, och då gjorde han ju det utan då faktiskt simulerat riktigt då, så då såg det ut som att han inte kunde utrustningen då. Så det blev lite knas när någon kommenterade det. Men då fick jag förklara att nej då, han har testat många UFS-brytare genom åren. Han har koll. Men just liksom att filma. Men det var inte heller det som överhuvudtaget var på sakens agenda. Utan någonting som vi har trott som varit helt okej. Okay, det här att vissa laddboxar har ju lite modulära på det sättet att de har en bakstycke då som elektriken sätter upp och sen så jätteenkelt för dem att installera, det går jättesnabbt och på så sätt, i och med att det går snabbt för elektriken, så blir det också en ganska billig produkt då. Medans andra boxar så måste du öppna upp och du ska dra ledningar inne och det liksom kan ta rätt mycket tid då. Sen så blir fördelen då att det blir väldigt enkelt att sätta på själva så kallade laddroboten, är väl ordet för det, eller det som egentligen är laddboxen då, på den här bakplattan och sen stänga igen fronten då. Och detta är någonting som Easy liksom marknadsför att det går jag själv via Easy Ready och som det heter, och sen Easy Plug and Play. Och det är ju till exempel då att de säljer till bostadsrättsföreningar att vi kan sätta upp bakplattor på alla era parkeringar. Och sen så allt eftersom behovet ökar med laddning då, så beställer ni bara själva laddroboten och sen trycker ni dit den själva.
Det är någonting som flera, jag har ju haft ett par här under hösten just för BRF, och tre leverantörer har jag haft hit och alla har ju sagt att ja, men vi kan sätta upp bakstycken bara så kan man lösa resten sen. Liksom.
Ja.
Det är ju någonting som är allmänt,
ja, men det är ju liksom hela fastan,
accepterat.
Och det är jättesmidigt och härligt och bra.
Mm, absolut.
Dilemmat med detta är ju då att detta är då inte okej, va? Alltså det är så att säga inte lagligt då. Visar det sig. Och det var detta som han ville informera om och sådär. Så nu här kom, när ni lyssnar på detta så finns det en video om detta på min YouTube-kanal och sådär. Jag har ju, när detta spelats in, så har jag också ställt frågorna till Easy. De har varit väldigt kommunikativa på senare tid. Just i denna fråga så har de inte återkommit. Och jag har också ställt frågan till, för det har ju också varit så att vid reklamation av framförallt Easy Home då, alltså innan, nu får man inte byta ut dem alls, men då har det varit så att om du har köpt den via vissa återsäljare då och den har gått sönder, då har det varit så att de har skickat en ny laddrobot som du har kunnat bara trycka dit själv och sen så skicka tillbaka den gamla enligt liksom en färdig process för detta. Och det är ju inte heller okej, va? Så jag har ställt frågan till svenska distributören. Och nu när vi spelar in det här på fredag så har de inte haft möjlighet att återkomma faktiskt. För att frågan ställdes här efter jag gjorde klart videon. Då.
Men har du pratat med någon annan också? Jag tänker Zaptec har ju också den lösningen med Zaptec Pro, tror jag. Mm. Garo har ju den lösningen på sina nya laddboxar. DEFA och så vidare och så vidare.
Om man kommer i fallet med Zaptec så gör de väldigt mycket rätt. De är väldigt, väldigt tydliga. De är ju, det finns till exempel, alltså det vill säga de från sitt håll, jag vet inte om de har gjort det innan, men från i alla fall nu så finns det inga sådana möjligheter. Utan det är elinstallatör som med behörighet som ska sätta upp dem.
Ja, men ja, jag vet att det går att göra på Zaptec Pro som oftast, precis, är den som säljs till
BRF, ja. Och köps inte så. Det är lite så här, man är inte riktigt överens i branschen om man behöver ha jordfelsbrytare på, alltså direkt på laddboxen. För jag har ju tre jordfelsbrytare här hemma ju. Det slutade med att när Zaptec kom och skulle installera deras recensionsbox, då drog de till med en jordfelsbrytare till. Alltså nu har jag fyra. Så jag har liksom tre separerat då på olika delar av huset. Och sen så har jag en fjärde då som bara är till den Zaptec Go laddboxen som jag testar. För de menar på då att enligt regelverket så är det väldigt tydligt att man ska ha jordfelsbrytaren ska bara hantera laddboxen. Den ska inte hantera exempelvis en laddbox och sen det här extra uttaget som är bredvid eller någonting så. Utan det är en per laddbox. Medans andra jag pratar om menar att nej, men det ska väl räcka liksom att du har en jordfelsbrytare. Så. Och sen så när jag pratar med Elsäkerhetsverket om det, så det är helt spännande. För att myndigheter ger ju inte alltid bara så här jätteraka och tydliga svar.
Nej, det tror jag vi alla vet och känner till.
Så svaret på det var ju det att ja, det här är standardiserat. Och om man inte följer standarden då, alltså menar vi implicit då att ja, nej, då följer man inte standard. Då ska man, då är det liksom, det är inget ja eller nej där, utan då har man som ansvar, anläggningsägare då, det vill säga jag, att göra en utredning om det här är adekvat ur ett säkerhetsperspektiv. Och då någonstans så där, elektriker, kan du göra en utredning om det här är adekvat ur ett säkerhetsperspektiv? Eller så installerar du bara jordfelsbrytare till. Och det, men det är klart, om man börjar få slut på plats då i sin box eller i sitt elskåp då, så kanske den där extra jordfelsbrytaren kan bli extra dyr och sådär. Men det finns ju PSA, det finns ju mycket man kan lösa där genom. Men det, när det kommer till elsäkerhet och elbilsladdning så är det ju hängslen och livrem gånger tre, känns det som. Men det är också kanske det som är anledningen till varför det är så mycket säkrare att ansluta en laddbox och ladda i bilen än att ladda från sitt 230-voltsuttag. Det handlar inte bara om 230-voltsuttaget kanske har gamla ledningar och så vidare och därmed vittrar sönder och till slut bränns av, och så har du trähus och så brinner det ner eller någonting, eller ja, effektförlust eller... Det finns ingen anledning att ladda i 230 volts uttag. Liksom. Det går bara långsamt och hemskt. Men liksom, någonstans så där har man inte alls de hängslen och livrem överhuvudtaget. Då. Du, jag menar, du kan inte ens ha en jordfelsbrytare i hemmet. Så det är klart att de här laddboxarna rätt installerade ger ju en... Så det känns som att de här laddboxarna fel installerade ger en jädra ökad säkerhet jämfört med ett vanligt 230 volts uttag. Rätt installerade så känns det som att man kunde överleva ett... en EMP-bomb eller någonting.
Så summa summarum, använd alltid laddbox när du laddar elbilen.
Ja, absolut.
Eller hybridbilen för den delen om du har en sån.
Yes. Och huruvida man ska använda en Tesla-laddbox är mitt nästa projekt, för att den är behäft med samma dilemma som IC har haft, att den påstår ha sig en inbyggd jordfelsbrytare som jag misstänker är en elektronisk sådan, och de har inga som helst rekommendation att du behöver en extern jordfelsbrytare, så det ska bli intressant att granska.
Men den har inte cellstoppats för att Elsäkerhetsverket har inte testat den då, eller? Är det den enda anledningen?
Den, precis, Elsäkerhetsverket har inte haft med den i sin granskning, för den har ju, man tog ut dem som var liksom störst på marknaden, och Tesla-boxen var ju fram tills för 3 dagar sedan typ värdelös, i och med att du kunde inte styra den på något sätt.
Nej.
Utan du kunde ju bara du hade ju en din Tesla eller någon annan bil som har egen styrning, alltså det vill säga att du kunde sätta strömstyrkan, sätta amperen max på i bilen och även schemalägga i bilen. Och det är inte bara Tesla som kan göra det, men de bilarna som kunde göra det, de kunde du liksom använda den här ganska så korkade laddboxen för. Men den hade ju intelligens i sig. Så att nu har man aktiverat funktioner i appen då för att styra denna.
Den har ju fortfarande ingen möjlighet till lastbalansering och sådana saker.
Så att... ingen möjlighet till lastbalansering. Det är i så fall om du har en extern lastbalanserare från ett annat märke och styr den via en annan app och sånt. Men,
alltså jag hade ju bara installerat en annan laddbox.
Ja, men du vet, det är så att du behöver inte stå Tesla på laddboxen bara för att du gillar Tesla. Det är ju väldigt mycket så.
Köp en keps med Tesla-märket på istället.
Ja,
och så exakt. Köper du en Zaptec eller någonting.
Ja, Zaptec Go provar vi nu exempel. Och vi Defa Power provar vi. Jag provar också C-Tech Connected. ChargeStorm Connected 2 heter den. Riktigt stor sak. Den har inbyggd jordfelsbrytare av den gamla skolan.
Det känns ju inte som en laddbox för privatpersoner.
Jag vill ju inte föregå recensionen. Men den tog lång tid att installera för elektriker.
Det är okej, okay, ja.
Det var hans, han kan väl ha insinuerat sådana saker som du sa nu, att den kanske passar bättre i liksom fleranvändare.
Precis. Den är ju jättepopulär i köpcentrum och parkeringsgarage, ser man ju den jätteofta i. Men det är väldigt få som har den hemma.
Men vi kan bli överraskade här nu. Den kom igång testning av den efter jag är klar med Zaptec Go. Det som är intressant med Zaptec Go är ju att den har ju inte möjlighet att ställa in strömstyrka via ett användargränssnitt för slutanvändaren.
Det tycker jag är ganska konstigt. Då krävs det nästan lastbalansering.
Ja, men... de känner att de inte riktigt hittat sättet för att det ska vara lätt för slutanvändaren. Det är ju mycket det här du ska ställa in ampere, men vad betyder det ens liksom för de flesta?
Mm.
Och sen så har de, detta är ju deras ord. Och så, utan då har de liksom...
Det låter som en dålig undanflykt.
Ja, men i detta fallet så ger jag dem benefit of doubt. Just för att jag också fått förklarat processen för mig. Och jag har också sett slutresultatet ska sägas på nu när de kommit fram till hur de ska göra då. Men det har ju gått att ställa in genom att du har gått in i en undermeny liksom för... installatör typ ja, men lite avancerad, så har du ställt in en pad där då. Det har gått naturligtvis. Men så funktionen har funnits, men man känner inte att man har kunnat liksom visa den för slutanvändaren. Nu har jag sett en kommande gränssnittet här, och där har de med det då, och de har med det i kilowatt helt enkelt. Man får helt enkelt frågan, hur många kilowatt vill du ladda med? Det är ju ganska
men alltså, varför försöka uppfinna hjulet? Alla appar och som kan göra det visar ju A, alltså ampere. Bilarna som har det visar ju också 16A eller vad det nu är, ampere. Och så ska de komma och visa kilowatt för att de tycker att A, alltså ampere, är dåligt.
Jag är ju beredd att hålla med att ampere är dåligt mått för slutanvändaren. Utan någonstans så, vad är det som säger att 16 ampere är 11 kilowatt för någon som inte bryr sig någonting om det här?
Alltså, nu som sagt har jag precis satt upp Defas laddbox, och när jag ändrar ampere där så ser jag ju vad max kilowatten blir.
Mm.
Problemlöst.
Ja, ja. Nej, jag... Mm. Jag gillar ju enkelhet. Jag tänker ju på Volvo där, när du får liksom ha en hel mattesession för att räkna ut hur mycket kilowatt du laddar i, för den visar sig inte överhuvudtaget. Det är där du ser, när du laddar AC-laddar Volvo, så ser du ju antal faser, ja, antal ampere. Men du har ju, och sen hur många då kilometer timme du laddar med. De har lyckats få med alla siffror som inte är kilowatt.
Ja, och jag tycker det är så konstigt, för det är ganska orelevant vid en AC-laddare.
Ja.
Så här, hur många kilometer i timmen jag laddar? Står vid en 11 kW-laddare. Ja. Varför ska jag bry mig?
Möjligen så är ju antal fas intressant och sådär.
Ja, men det kan jag hålla
med.
Det
har man ju sett sådär liksom. Ja, men min bil laddar bara med... nu står still i huvudet här, men den laddar bara med 3,7 kilowatt liksom. Mm. Okej, det där känns ju som att antingen lastbalanseringen går jävligt hårt på det, eller så är det så att du bara har en fas igång i huset liksom. Men det där med faser funkar, alltså det där kan ju inte människor och ska ju inte behöva kunna heller. Jag hade någon granne här nu som skrev att det lyser inte i ena rummet. Och det var ju många teorier om detta här i Facebookgruppen. Och jag bara, men det är ju för att en av faserna har ju gått. Liksom.
Alltså, jag håller kanske inte med. Jag tycker att är du husägare så bör... Alltså, eller ja, bor du i ett hem, så kanske jag ska till och med ska uttrycka det som... Då bör du åtminstone veta att det finns tre faser. Jag tycker det tillhör allmän kännedom, ja, om el.
Här har vi en situation där jag nödvändigtvis inte säger att du har fel, men samtidigt måste då någonstans informera dig, min gode Gudin, om att folk i allmänhet i hus har inte denna kunskap.
Nej, och det är jag fullt medveten om, och jag ska inte säga att jag kan och vet allt heller, som man kanske borde veta när man bor i ett hus eller i en lägenhet eller så. Men bara den här, att det finns i bakhuvudet att ja, men här i Sverige vi kör med tre faser. Det tycker jag borde, ja, liksom...
Har du tre faser i din lägenhet?
Ja.
Okay. Ja. För klassiken är ju i lägenheter att du har... Att det går in en fas i lägenheterna, men du har högre ampere. Så att du har ju... Ion här nere vet jag har en sån här lägenhetsabonnemang. Den ligger ju på... Åh, nu måste jag googla på detta. Helskotta. 25 ampere ju.
De flesta spisar och det då vill ju gärna ha tre fas.
Det är ju det som är så roligt, för att hela det här samtalet är ju helt irrelevant. Hur många faser du har i lägenhet. Fram tills du ska installera den här jävla spisen.
Japp. Jag har ju inte tre fas uttag i väggarna.
Du har inte de här röda. Så där, nej, men det hade varit jävligt roligt faktiskt.
Till spis och ugn så är det ju oftast tre fas idag. Så det måste ju gå in tre fas i lägenhet.
När man bygger, precis som man bygger nytt, ja. Men i de här...
Ja, de där äldre som har...
Min lägenhet, till exempel då, min bostadsrätt. Mitt hemliga tillhåll när jag vill... fly från världen.
Oj, då får jag hoppas din fru inte lyssnar nu då.
Nej, vi köpte den nu skild oss. Men jag har blivit kvar där sen vi blivit samma scen. Det är så himla, himla skönt att ha ett hemligt tillhåll någonstans långt upp. Väldigt hög upp i luften också. Det är som att vara nere i en källare fast tvärtom.
Ja, så det är du som bor i etagevåningen på Turning Torso där.
Ja,
det är till att vara en rik influencer, det har jag det.
Ja, just det. Så jag är så högare än inte, men... Nej, men klassiskt, ska vi se, nätabonnemang här, 20-25 ampere är det som går in i de här lägenheterna ofta då, liksom, lite äldre. Men det var mycket om faser här 20 minuter. Kommer att bli ett långt avsnitt redan nu. För att nu så har vi en helskotta massa av trevliga nyheter att språka om.
Jajamensan, för det är massa roliga saker som har hänt. Som jag tycker är roligt i alla fall. Jag tror att som sagt du är mindre intresserad av det. Förutom det första här, att Volvo Polestar nu får Prime Video och YouTube i sina bilar. Och Volvo har ju även fått Vivaldi nu, och där vet jag att SVT Play fungerar. Så att nu blir det värsta streaming machines här i Volvo och Polestar. Blir du glad att höra det?
Ja, jag är ganska neutral i den frågan, för att det blir ju, för det första är ju YouTube-upplevelsen är ju inte 100%, det vill säga så. Det är ju webbläsare, det är ju liksom mobil.
Var det inte du som för ett par avsnitt sedan krävde YouTube i alla bilar, och nu är det så här, meh.
Men jag kräver ju det med liksom en fin leverans, eller Tesla då. Oh, där kom det. där det känns som att man faktiskt har sin mediaspelare där. Sen är det ju så att dessa bilar har ju vertikalt monterad skärm, så det blir ju ganska litet och meningslöst. Så.
Föredrar du vertikal eller lodrätt skärm?
Ja, men det där är ju...
lodrätt eller vågrätt
skärm?
Nej,
ja... Herregud. Ja, exakt. Ja, jag vet.
Vertikal eller lodrätt. Ja.
Mm. Ja, vågrätt eller lodrätt. Ja, jag föredrar en vågrätt, alltså en liggande skärm då.
Det gör jag med.
Ja, för det är, du kan jobba med så mycket mer. Det är ju de som funkar bäst med där du har mitt favoritgränssnitt, det vill säga att du har navigatorn som grundlager, och sen så har det fönster eller widgets ovanpå. Men alltså någonstans liksom grund, det vi ser är liksom navigatorn, jämfört med till exempel om vi tar en annan favoritbil, att du får se navigatorn i Audin då, så ja, då får du trycka på navigatorknappen och så kommer navigatorn upp. Sen om du vill gå till något annat fönster eller göra någonting annat, ja, då får du välja media. Sådär. Men medan om vi har Seeker, vi har Nio, vi har Xpeng, va? Vi har Tesla, där har du ju de här kartorna liksom som grunden, och sen så ligger det information över. Och det funkar absolut bäst som liggande skärm.
För någon som har åkt Mustang rätt länge, så där är en stående skärm. Det blir liksom för långt ner på skärmen som man ska behöva göra saker och ting. För då har man ju sin Apple CarPlay eller navigation högst upp, och sen kommer någon annan grej, och sen kommer liksom någon annan grej längst ner. Och så där nere har du oftast klimatet och så. Det blir för långt ner. Du hamnar för långt bort från vägen. Att sätta på stolsvärmen och sådana saker i Mustangen, det var inte kul. Dessutom så har ju det någon slider-funktion också som var ännu hemskare.
Ja.
Men alltså, lägger man skärmen ner, då är allting ändå så pass högt upp att du kan snabbt titta på det och sen tillbaka till vägen.
Sen så måste jag ju säga att BYD då, som du var rätt gick hårt mot här i din senaste video med all
rätt. Det är många som tycker det.
Ja, men det är, vissa behöver ju lite uppstyrning så att säga, för att det ska bli bättre. Hjälper ju bara BYD här nu för att göra en bättre bil. Det ska man ju vara väldigt tacksamma för om man heter BYD eller din bil. Den har ju dock den här briljanta funktionen där skärmen antingen är vertikal eller horisontal. Och det är en funktion som jag kan se framför mig ha vissa fördelar då.
Absolut, jag kan se fördelar med det också. Jag skulle inte säga att det är något som är superviktigt. Jag skulle inte säga att det kräver en knapp på ratten som BYD har. Fisker Ocean har ju också det. Bara att de har gjort det att när du kör bilen, då står den upp, vilket jag tycker är synd också. Men sen när du står stilla, då kan du vrida på skärmen så att du kan titta på Netflix och så vidare och så vidare. Så där har de ju fattat att okej, men när man står stilla och laddar eller någonting, då kan man vilja ha den liggande. Ja.
Det här med vridbara skärmar är ju spännande, för att Samsung tog fram, dels så tog de fram en hel tv som hade det som funktion, som för några år sedan då, att du kunde vrida på den, för då kunde ungarna se TikTok och Instagrams. Och det var lite så här, jag stod där på mässgolvet och sa till den här Sverige produktchefen, vad är han fortfarande? Du, ni tar inte in för många av den här, va? Alltså, han förstod inte alls vad jag menade. Det här var ju jättehäftigt och du vet så här, fast
nej, men det
det här är liksom en tv som kanske fungerar som någon form av digital signage, alltså det vill säga som en reklam i olika skyltfönster och på något sätt
det kan
ge vissa saker då. Men att någon ska köpa den hemma för att vrida på tvn så fort det skulle bli lite TikTok. Det är inte så vi njuter av, om vi nu njuter av detta innehåll, av, ska vi se om vi får rätt på det nu, va? Lodrätta media, vertikala. Utan vi sitter i vår mobiltelefon och scrollar igenom. Det är samma sak som när varje gång jag ska koppla upp med min existerande icke-vridbara Samsung-tv. Då så får jag någon automatisk multiview. För att av någon anledning så tror den att jag både vill liksom få upp bilden från telefonen in på tvn. Samtidigt som jag vill titta på det som nu var på tvn. I vilket scenario vill jag det liksom? Och det finns ju också, säger han, men om ni är tre personer så kan ni skicka era bilder från telefonen allihopa upp till tvn. Och så kan ni ha liksom Twitter igång eller X. Ja, och det är så här, men det. De här scenarierna existerar ju inte i verkligheten, kära vänner. För att när vi tittar på tv, vi vill titta på tv. Och när vi sitter i mobilen så vill vi titta på mobilen. Och om vi vill ha dubbla skärmar, det vill säga att vi sitter och kollar på en brittisk kriminalserie med sin hustru då, nu kommer hon igen och kanske inte tycker att det här är världens bästa, men då kanske man sitter med mobiltelefonen samtidigt och kollar på lite YouTube-statistik eller någonting. Då har du dubbla skärmar, men jag vill inte upp det på tv. Och vad jag vill komma till här nu, detta är ju inte Teknikveckan-podden, detta är Elbilsveckan-podden, det är att jag är inte riktigt lika säker om vridbara skärmar i bilar är en riktigt lika dålig idé. Men jag kan inte heller se scenariet framför mig där jag vill se detta som någon form av standard.
Jag tycker att standarden borde vara att de ska ligga ner.
Då är det sagt helt enkelt. Det ska sägas att Prime Video är ju väldigt tidigt på Volvo och Polestar. Det är inte så många bilar det finns. Och jag minns en tweet då. Jag märker att jag kommer aldrig anpassa mig. Ett X minns jag ifrån Polestar där de någonstans hade en liksom filmat en Polestar med telefotoobjektiv och så stod det liksom att nu lämnar en hög Polestar-chef ett amerikansk filmbolag och vem vet vad som händer i framtiden. Jag antar att det var en teaser för Prime Video i bilen.
Volvo visar upp det i EX90 skärmar också tror jag, så att det säger kanske en del om att det är komma skall.
Jag tror alldeles säkert Android Automotive baserat hela faderuttan.
En bil som inte kör Android i sina bilar är Peugeot. Men de har precis visat upp en ny bil, E3008. Har du sett den på bild? Jag tycker den ser skitsnygg ut.
Nej.
Jag tycker att den ser skitsnygg ut.
Ja, kolla på den. Jag respekterar detta. Jag har inte sett den. Det var där jag ville säga. Ooh, det har vi det ju. Just det, snabb googling där. På gränsen till att den kan... Det är en utmanande design i svenskt snöslask, så att säga. Alltså, det kommer inte riktigt se lika vacker ut då, menar jag.
Nej, det finns det väl inte någon bil som gör. Men det blir riktigt bra, tror jag. Åtminstone det är designmässigt. Och... Det ska komma tre versioner av den här bilen, två bakhjulsdrivna och en fyrhjulsdriven. Den som kommer längst ska ha en räckvidd på över 700 km från Peugeot. Det är bara att klappa händerna, tänker jag. Mm. Motorerna ska vara 157 till 240 kW. Så beroende på konfiguration, det finns en standard range, en long range och sen en fyrhjulsdriven såklart. DC-laddning upp till 160 kW, AC-laddning 11 kW, ingenting konstigt. 30 minuter från 20 till 80 och här känner jag att man förlorade. Här skulle ju, alltså vi vill ha 10 till 80, inte 20 till 80. Har du tänkt på det där att när biltillverkare marknadsför sina laddningstider så är det alltid 30 minuter och sen så tar de det som passar dem bäst liksom. Ja, men 10 till 80 på 30 minuter, 20 till 80 på 30 minuter eller någon som såg 30 till 80 på 30 minuter.
59 till 60%.
Ja, men precis. Ja. Så här. Who cares liksom, det är 10 till 80 som är standarden. Kör på det liksom. Den ser som sagt supercool ut tycker jag. Alltså, googla på den om ni har möjlighet. Lite kupéaktig. Tyvärr så har du sett inredningen på den här bilen, för där är det väldigt rörigt. Peugeot kör ju väldigt mycket med liten ratt och att man ska se över ratten. Det funkar. Vissa gillar det, andra gillar det inte. Jag tyckte att det funkade riktigt bra i Toyota och Subarus elbilar till exempel. Peugeot gör det däremot snyggare. Men i 3008 här så ser det extremt rörigt ut med massa olika materialval överallt. Det är väldigt plottrigt överallt skulle jag säga. Jag är inte jätteförtjust i den inredningen. Men det verkar vara final på den.
Det är som att Audi Q6-designen den första fick kicken ifrån Audi för att det gick lite mycket bananas. Och sen skickade de honom till Peugeot och sen strömlinjeformade de lite mer i Audi. Och medans du har liksom samma typ av ratt de här, och så har du den här breda skärmen som är egentligen två skärmar. Men den här monumentet som är mellan stolarna till något, ser ut som någon staty där som liksom de blickar ut över skyn i någon form av rymdfärja som, och sen de här, den här mittenskärmen där nere som ser ut som någon touchhistoria som, varför är inte det där knappar? Spännande.
Det är jättekonstigt. Ja, absolut, vi kan kalla det spännande.
Vi kan kalla det jättekonstigt.
Du har rätt, vi kallar det spännande. Utsidan, den ger jag tummen upp för. Insidan, låt det vara neutral. Ja, jag har nog redan varit icke-neutral i den frågan. Priset är inte annonserat ut än på den här bilen. Men kul att person nu kommer med en större SUV, eller större SUV, men en SUV som ska komma 70 mil på pappret. Vi får se hur bra det går för dem. De har ju sagt att den här nya plattformen som bilen är utvecklad på är, man har haft elbilar i tanken. Så det är ju inte medans alla nya plattformar som kommer nu för tiden är elbilsdedikerade. Nej. Hos Stellantis, där är plattformen med elbilar i tanken, vilket betyder att det kommer en 3008 med icke-el också, för den som är intresserad av det.
Men du, vad lägger vi? Jag tycker det här är intressant. Stor SUV, detta är ju det jag kallar ID4-klass då.
Ja, det är ju inte en stor SUV. Så att jag tar tillbaka det.
Fast frågan är ju, fasen, är det en ganska stor bil egentligen? Det är bara att vi har blivit så himla bortskämda egentligen med storlekar.
Ja, det är sant. Alltså storlekarna har ju växt. Idag, alltså Q4 MEB-plattformen, om vi kollar Skoda Enyaq och hela den biten. Det skulle jag klassa idag som mellansuv. Det är ju inte en liten SUV, det är ju inte en stor SUV. Å andra sidan så var det ju en stor SUV för kanske 10 år sedan.
Ja, så jag tänker, när XC60 lanserades så tyckte jag den var gigantisk ju. Och den är ju ungefär 20 centimeter längre än ID4 ju. Och medan, om du tänker att ID4 är kanske en liten SUV, men någonstans så är...
Ja, det skulle jag inte säga.
Nej, jag vet, men ändå liksom så, men det är lite mysig liksom. Det är så, du vet, jag tänker på det systerbil Q4, det är en liten mysig Audi liksom. Men det är klart, XC60 är ju längre. Det är ju ändå, alltså, det är ju 20 cm.
Men säga vad man vill, där har ju MEB-bilarna lyckats ganska bra med att trycka ihop och göra bilen rätt kompakt på utsidan, men ändå få en stor interiör. Ja, de har ju, det finns ju en anledning till varför de inte har någon frunk. Det är ju för att det är knappt någon huvud där framme. De har ju verkligen tryckt till nosen rejält.
Exakt. Tesla Model Y är ju faktiskt en lite större än så. Den är ju hela 4,75 meter. Och det förklarar ju också varför den har ett enormt baksäte där för fötterna. Känns ju nästan Mercedes. Det är ju alltså ID7-klass på det baksätet.
Ja, apropå ID7.
Ja.
Kul att du nämner det. Mm-hmm. För Volkswagen har visat upp IDX Performance. Vilket är en ID7 med för mycket testosteron skulle jag säga. Man har bara brutaliserat hela bilen med kjolpaket. Det är 411 kilowatt AVD-motor. Jättestor vinge bak. Tuff, häftig, bla bla bla. Tyvärr bara ett koncept. För att man vill visa vad MEB-plattformen kan vara för något. Och då känner jag så här, men varför? Jag är så less på konceptbilar som ska visa hur en plattform kan vara. Jag vill se hur en plattform är. Tillverka bilen bara och visa att så här är MEB-plattformen. Inte i teorin.
Det är så jag städar mitt garage.
I teorin?
Yes. Jag visar vad jag eventuellt kommer kunna göra i framtiden. Men jag kan inte garantera att det blir ett resultat här och nu.
Ja, och jag kan känna att det är okej i ditt garage. För ett av världens största biltillverkare så tycker jag att det börjar bli alltså de måste börja leverera mer. Vi har sett koncept efter koncept efter koncept.
De måste ha bättre ordning i garaget alltså.
Det är så mycket fokus på koncept från den här koncernen och jag börjar ledsna på det.
Ja, det är ju en stressad koncern är det ju. Alltså ut med ID2, GTI, Ut med allt. Ut med Dark Rebel.
Börja leverera ID7an och ID7-kombi.
Ja, visst.
Liksom, de bara kommer med konceptbil efter konceptbil för att hålla hypen uppe. Och jag börjar ledsna.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Något jag inte har lyssnat på, det är Alfa Romeo. Det är ju ett märke som alltid har varit lite överhypat, skulle man väl kanske kunna säga. Och jag fortsätter med den överhypen, för de ska lansera en liten elbil, men det är ingen som vet om det, enligt Alfa i alla fall. Det råkade läcka lite bilder på en Alfa Romeo elbil här för i veckan. Och det var troligtvis en grafisk designer som laddade upp lite av det han hade jobbat med på sin portfolio, som syndes på nätet.
Tokigt.
Det var ju lite awkward moment där.
Hur fasen hamnar man i sån situation?
Ja, jag vet inte om han kanske tänkte att, ja men vadå, jag har ju inlogg så att det är ju ingen som kommer åt den. Och så, ja, jag vet inte. Jag har inte grävt allt för djupt i varför man lägger upp hemliga saker i sin portfolio som ligger på öppet internet.
Nej. Men vi får aldrig veta.
Det är alltså på instrumentklustret som vi ser bilder på, och där ser man också bilder på en bil, och det är alltså Alfa Romeos kommande elbil som ska komma 2024, och den ser så otroligt snygg ut och jag vill ha en.
Ja.
Det är det enda vi har. Jag ville bara ta upp den här bilen för att jag vill få on record att jag vill ha en Alfa Romeo.
Men Alfa Romeo är så här, de är alltid kända för att tillverka bilar som alltid blir lite fulare med registreringsskylt, för att de har liksom, ja. De gör ju ingen plats för den, utan får man sätta den där på högersidan liksom, en liten specialvariant. De är också kända för att de alltid någonstans kommer att bli räddade av deras nästa bil, bara den får levereras. Och där känner jag väl att det är lite Saab-vibbar på det, är det inte det?
Fast jag tror att Alfa Romeo har mycket, mycket större chans att överleva.
Ja, en Saab, ja, de har ju överlevt. Är det Volkswagen det också, va?
Är det det?
Åh, herregud, det här är ju pinsamt. Jag ber om ursäkt. Jag tänkte ju att Alfa kunde göra det, för de är ju det är ju sånt som typ Volkswagen kunde köpa in tillsammans med Bugatti och lite annat, så de håller på, och Ducati och allt vad de är. Men det är alltså Stellantis då. Så det är, ja. De tillhör Fiat Chrysler Automobiles.
Det är sant. De ingår i samma koncern som Fiat, det visste jag ju nu när jag tänker efter. Det tyder väl på att bilen kommer bli sisådär. Men är det någonting italienarna kan, så är det ju design.
Jag har en kompis som är riktig Alfa Romeo älskare. Han är faktiskt min leverantör av alla min kamerautrustning här. Så frågan är, nu kommer jag väl få objektiv som är trasiga redan innan jag har tappat dem.
Varsågod, det var mitt fel.
Ja, fast det var jag som sa Volkswagen.
Ja, det är sant. Det är sant. Ja,
du, MG 4X Power är en bil i din smak, läser jag här.
Vad är det vi pratar om här då? Ja, vi pratar om en liten bil som har alldeles för mycket hästkrafter, och det är ju alltid roligt. 0-100 på 3,8 sekunder.
Nej, du kommer inte kunna hålla den på vägen. Liksom.
Dubbla motorer, så att det är all-wheel drive, 320 kW med ett totalt vrid på 600 Nm. Räckvidden ska ligga på 385 km, DC-laddning 140 kW. Det här är ju egentligen en klockren konkurrent till nya EX30 AVD Performance, ja, där. Ja. Den ska ju göra 0-100 på 3,6 sekunder. Så att den ska ju vara lite snabbare än den här. Men jag skulle gissa på att MG 4X Power, som vi inte har svenska priser på än, kommer vara billigare än Volvos AVD-variant som börjar på 567 000 kronor.
Men
jag tror inte att MG 4 kommer våga ta så mycket. Det är ju också, de har ju också en förardisplay, bara det.
Ja, de har en förardisplay, men jag har hört så mycket illa om det här gränssnittet från dig, så att jag vågar inte ens testa den.
De har ju Apple CarPlay och Android Auto, så att det är ju snabbt bort, löst.
Är det en okej, okay, inte kompromiss, utan en substitut?
När jag recenserade MG4 så gjorde jag väldigt stort nummer av att mjukvaran är dålig. Jag tycker inte att det är ett okej okay substitut, men det gör bilen mer okej.
Okay. Just det. Och då har man förarskärm.
Och man har en förarskärm. Alltså, jag tycker ju MG4 är en kul bil att köra. Det är ju någonting jag tycker MG verkligen har fått till. Man kan, alltså, i Cupran som jag kör nu, den är också fyrhjulsdriven, eller bakhjulsdriven så, men den är inte alls samma körkänsla som MG4 är. Jag vet inte vad de har gjort med den. Men den är rolig att köra, och en bonkers sådan som X-Power ska vara, det tror jag kan vara jättekul. Jag ser jättemycket fram emot att få köra den bilen.
När du säger rolig att köra, du tänker på att det händer mycket. Definiera det för mig igen.
Rolig att köra, då är det mer att den känns... Om man tänker en liten bil som MG4, så den är liten, den är snabb respons på ratten, den är kvick i gasresponsen, och den klarar av att göra en kurva utan att känna att man håller på att åka av på det viset.
Centrifugkraften är inte, det gäller inte riktigt MG liksom.
Det ska vi inte vara helt sådana. Vi får ju tänka på att det är en billig bil, så man får ju ta det för vad det är. Jag skulle säga att det är roligare att köra en e-tron GT till exempel.
Jo, det men hade ju varit alltså, fruktansvärt annars.
Och just det jag tycker MG gör så bra, det är just kraften att bli pushad bakifrån. Du blir inte släpade fram, utan du har verkligen en tydlig känsla av bakhjulsdrift. Det har man inte i Cupran.
Nej.
Det är inte alls samma lika känsla där. Och just att man får den känslan gör hela bilen roligare.
Härligt. Vi är ytterligare en MG för Automotorsport att köra sönder på sin bana. Man har... Japp, det var lite internt det. Jaha, Kristoffer Gullin, jag gjorde en video om där jag lyfte vissa förbättringspotential hos Circle K. Kan vi använda dem i orden?
Det är ett sätt att se det på. Du sa ladda inte på Circle K, för de är dåliga i princip.
Ja, eller jag laddar inte på Circle K.
För och varför du inte borde göra det heller.
Och varför jag inte rekommenderar någon annan att göra det heller då, så att säga.
Varför gjorde du inte det då? Om vi bara drar igenom det snabbt.
Men en liksom lite punchline den här var ju, detta handlade egentligen från början om att Circle K har väldigt svårt att få upp sina laddare på vissa ställen. Och det blir ju väldigt geografiskt, men någonstans en av de mest beresta vägarna mellan alltså söder om Stockholm blir ju, och Circle K-stationer blir ju Gränna och Mantorp. Alla som har kört där vet att det kan bli lite kul och så vidare. Och där har ju Circle K ett stort behov av att få upp nya laddare. Och det vet de ju själva. Och i Gränna så finns det nya laddare. Och i Mantorp så finns det plats för nya laddare. Och det har funnits det länge. Och de skulle upp då innan sommarsemestern. Och dessa har ju då inte kommit upp. Och istället har det blivit det här lite... var väl inte så himla kaosigt som många var rädda för då. För att det har kommit så mycket andra laddare på andra ställen. Men det är klart, det har varit rätt mycket kul på Ionity där när Circle K-laddarna säsongen till ära skulle då komma upp. Det är ju inte Circle K's egna fel att de inte kan kicka igång de här laddarna, utan det är ju nätägarna, och det finns nog ingenting som Circle K kan göra åt detta, och det var jag också väldigt tydlig med. Det jag tycker är synd med Circle K är att de inte är så intresserade av att anslutas till alternativa betalningsmetoder än sin egna app då, för generellt för gemene man. Sen finns det ju naturligtvis lösningar. Företagare kan ha sitt Circle K-kort. De kan ladda med det. Det kopplas på. Sista då är ju, som jag hävdat tidigare i podden, att om man nu ska ha en egen applösning, då ska man göra det bästa av det. Alltså, de om norra hade ju kunnat vara de som verkligen integrerade laddningen i den övriga verksamheten. Det vill säga det händer vissa saker när du har laddat x antal kilowattimmar eller x antal laddningar, och så får du din korv eller din bonus och så vidare. Och de har ju det med bensin och diesel. Och det jag tycker, det jag liksom försökt få fram i den här videon, är att jag tycker det är synd att Circle K inte utnyttjar sitt lilla ekosystem bättre då, helt enkelt. Det var det jag försökt få fram i alla fall. Får se om det lyckades här.
Ja, för alltså det där är ju argument för att, som sagt, komma till ditt slutmål. Ladda inte på Circle K. Och jag tycker att det blir väldigt tunt. Jag är som sagt motpart. Jag tycker att Circle K är fantastiska. Jag tycker att de gör ett jättebra jobb. Och jag håller med. De har jättestora planer. De har satt upp 12 platser här i Uppsala som bara väntar på laddare.
140 laddplatser är det. Inte 140 laddare, utan 140 laddplatser är som de inte har kunnat kicka igång ännu på grund av att de inte har fått effekt då från nätägarna.
Precis, och jag känner att det kan Circle K inte göra något med. Fick de bestämma så skulle de ha fått alla de där 140 laddplatserna online idag. Det ligger ju utanför deras. Men som sagt, absolut, de har valt att hålla väldigt mycket till sin app. Men någonting du nämnde var ju det här med laddbrickor. Och det finns ju möjlighet till det. Ja, hos Circle K.
Precis. Det finns ju möjlighet att förlänga appen med taggar, finns det, precis. Så att hela processen, och när den väl är gjord, så kan man ju så att säga bli en del av Circle K utan några större problem. När den processen är gjord så är det ju där liksom, bortsett då från att laddarna inte finns på vissa ställen. Då handlar det ju om att du får förhålla dig till att ladda hem den här appen, och då räcker det alltså inte att ha Circle K-appen, utan du får ladda hem Circle K Charge-appen. Och sen så ska du in med ditt betalkort in i den appen. Och sen om du då vill inte sen starta appen igen, då går det bra. För då kan du lägga in din tagg, och då kan du lägga in din tagg som du har kanske till ditt bostadshus. Eller vilken egentligen NFC-bricka som helst då. Och det är ju riktigt smidigt om man är i det läget att man skulle vilja, alltså att man vill starta på det sättet då. Men jag utgår ju alltid från mina videos ifrån den här framtiden där du någonstans bara kan blippa in din destination i bilens navigator. Och sen så säger den till var du ska stanna då, utan att du sen behöver tänka på någonting annat än att koppla in antingen sladden i bilen. Det hade ju varit bäst om allting bara var plug and charge överallt. Men nu är det inte det. Men att bara liksom gå dit utan att behöva ha någon form av förberedelse då. Utan du bara stannar där, kopplar in laddkabeln eller laddhandsken, och sen så blippar du då ditt betalkort. Alternativt då att man är uppkopplad då mot bilen. Det vill säga att man har en Mercedes, man har en BMW, så har man liksom, digital charging solutions. Och så är det en del av det då, och eller om du har Volkswagen bilar så har du Elli, så är det en del av det då, eller liksom i värsta fall så kanske du i alla fall en del av Easy Park, för då hamnar man alltid där liksom, där man utgår från sina föräldrar då, som är såna klassiker. Det är så här: okej, pappsen skaffar elbil, han ska ut och köra långt, och då kan jag ju säga så här till honom: ja, pappa, då, om du skulle vara så att du behöver stanna på Circle K, tänk då att du ska ladda hem appen, du ska lägga in ditt betalkort där då, och så. Och sen kan du börja ladda. Han skulle ju fanns inte kunna stå och ladda hem en app om ens livet berodde på det liksom. Eller så kan bara säga, ja men du stannar på OKKota och blippar ditt betalkort.
Absolut, och det är jag också först att säga, att betalkort är det absolut primära efter plug and charge. Vi kan inte få plug and charge överallt. Because reasons.
Ja, verkligen.
Och då är ju kortbetalning bäst. Men InCharge har ju exakt samma. De har ju dessutom otydliga priser, vilket jag upplever.
Åh, herregud. Den videon alltså, InCharge, de har ju till och med instruktioner hur du ska ladda med betalkort. Där det inte finns möjlighet att ladda med betalkort. Du ska se rubriken på den videon.
Ja, precis. Men det hela, vi skulle kunna gå fram och tillbaka ganska många gånger på det här. Det jag tror att Circle K satsar mycket på, som Circle K själva har sagt att de satsar väldigt mycket på, är transport och företag. Och det är någonting som du helt inte pratade om i din video. För som sagt, med företagskort så kan du blippa, du får även 10 öre rabatt. Jag är själv företagskund hos Circle K. Jag får 10 öre rabatt per kilowattimme. Det kommer på faktura till finansavdelningen sen, alltid frid och fröjd. De bygger, på många ställen i alla fall, bygger de stora laddare, så att du kommer dit med lastbil och sådana saker. Rent krasst, varför ska man bygga laddare till de som laddar hemma 98% av året? Versus att fokusera på de som är ofta ute och åker, tjänstemän som liksom säljare, rullande tekniker, yrkeschaufförer och så. där har ju Circle K verkligen valt att lägga sitt fokus. Och då är ju det här ett mindre problem.
Just precis. Det är ju, det är de ju riktigt, riktigt duktiga på. Och någonstans där blir ju då slutsatsen att jag inte laddar på Circle K och rekommenderar inte heller då min pappa att göra det. Men som företagare så är det ju en väldigt bra lösning. Det låter ju som en... jag hör ju en collab här. Alltså. Jag hör ju Christoffer Gullin går ut och förklarar varför Circle K är fantastiskt. Särskilt för yrkesförare. Det är ju strålande. Ja.
Jag har tänkt tanken. Vi får se om det blir något i helgen.
Ja, men det tycker jag är absolut jättebra. För att det som är viktigt här och mitt syfte här. Det handlar ju inte till exempel om att det var någon som frågade i kommentaren om jag vaknade på dåligt humör. Liksom. alltså, för nu, men nu är det ju så här. Nu har ju Ionity fått sina slängar på grund av Ionitys egenheter. Och nu har Circle K fått sina slängar på grund av deras egenheter. Och Incharge, alltså... Oj. Jag är redo liksom...
Det är ett laddnätverk jag undviker om jag kan. Precis. Bara för att jag är så otroligt irriterad på deras minutpriser.
Exakt, som dessutom är otydliga. För att om du inte har uppdaterat i rätt version av appen. Och det finns hur mycket som helst att säga om det. Men herregud, det finns bara fem vardagar i veckan. Och jag försöker släppa i alla fall bara på vardagar. Men...
Jag har försökt släppa fem videos i veckan.
Absolut. Sen har vi med den här underbara stötestenen också. Du vet, när man får de här kommentarerna om nej, det är bara Tesla som gäller och Tesla är fantastiskt och Tesla Supercharge är fantastiskt. Alltså, dra mig sidledes vad Tesla Supercharge inte är fantastiska. Och lika mycket som man kan kritiskt, eller som jag pratar om dem i videon om Ionity då, hur jag tycker att man ska bygga laddplatser så som Tesla. Men det betyder i och med att de har då satelliter och de har en viss effekt in då. Men det betyder ju inte att det kan bli ett jätteförväntansproblem med Tesla-laddarna om du behöver ladda snabbt. Då är det lite så här, du ska köra snabbt längs Sveriges motorvägar och du hinner liksom inte sitta och mysa och prata om hur Tesla är så bra med din kompis, Tesla-kompis på Tesla Superchargers. Där ni står och laddar 50 kilowatt för att det är fullt och effekten räcker inte till. Nej, men då kanske det är bättre att ladda hem Circle K-appen och ladda där. Eller Ionity, för att då är ju Circle K mycket bättre med tanke på att de har inte världens dyraste priser om du saknar abonnemang på Ionity. Och där kan du verkligen få dina 800 volt och du kan ladda snabbt med din 800 volts bil och så vidare. Herregud, det är knappt så du kan starta din jävla Tesla laddar om du har en 800 volts bil. I alla fall inte om du har en äldre Kia EV6 eller en Ionity 5.
Alltså, jag stannade på Circle K när jag åkte hem från Göteborg i en e-tron GT. Den video som kom ut igår för dessutom, det var ju... Då stannade jag och laddade på en Circle K. Jag tror jag kom upp i 267 kilowatt.
Absolut, 100%.
Jag hann ju bokstavligen inte talat. Gå på toaletten och komma tillbaka utan att ha för mycket än vad jag behövde. Liksom. Det är helt galet.
Det som är kul är att det är många som kommenterar att men Circle K funkar alltid så bra. Och Ionity är alltid så trasiga. Och det är mycket riktigt så. Ofta, om vi ser generellt. Alltså den här jävla Ionity i Ljungby. Den har haft trasig skärm i 2 månader nu.
Ja, men det hade vi en i Uppsala en gång också.
Alltså jag blir förvånad varje gång. Och dessutom så får starta den då. Så får du kan starta den. För det är ju ingen annan som har den då. För de tror att den är helt trasig. Då får du starta då via LE-appen. Problemet är att laddarna i Ljungby, de är uppdelade. Så att du har två sajter, alltså de är inte uppdelade fysiskt, men det har blivit något fel i appen då, så att, eller hur de kommunicerar ut. Så där ser det ut som två sajter som ligger precis på varandra. Så då får du zooma in så mycket du kan på mobilen och sen så får du försöka trycka på den andra då, fast du lyckas alltid, för de har väl, vad är det?
De har... Men vadå, funkar inte kortläsaren heller? Eller är, alltså, du har, eller har ju kort?
Ja, men den taggen har jag ju aldrig med mig. Den ligger väl i någon pressbil någonstans. Det är bara den som har tur att ha den kan ju ladda gratis på mina.
Okej. Okay. Ja, det är väl steg ett om man ska ha enkel laddning, tänker jag. Ta ett kort.
Ja, så är det verkligen. Så verkligen. Grejen är ju den att om du har en bil så som en MEB-bil i form av exempelvis Audi Q4 i detta fallet, så har du ju ingen avstängningsknapp. Alltså på bilen då. Och jag har fortfarande inte hittat någon avstängningsknapp för att avbryta laddningen i bilens system.
Q4 kan jag inte svara för, men i övriga MEB-bilar vet jag att det finns.
Yes, det vi har sett i skärmen där. Aktiv laddning. Jag har inte sett det i Q4. Ah. Och du saknar skärm att avbryta laddningen på. Frågan är om den avbryter om du blippar kortet igen.
Nej, det gör den inte.
Nej. Så för att avbryta den laddningen så måste du ringa in till Ionity, ja, då. Om du blippar taggen. Ja. Så det kan ju bli en svår situation.
Alternativt så man öppnar Eli-appen då och så får man...
Ja, precis. Eli-appen och så. Och då har du det här att den är... separerad då, så att det är svårt att hitta just den laddan där. För du kan helt, du trycker på den laddplatsen och så visas alla andra laddar utom den och dess systerladdare då. Alltså jättetokigt, mycket tokigt. Och det är ju helt, tänk om någon klippt ut detta vi pratar om nu, lägger bensinupproret 2.0, vet du, då dör elbilsförsäljningen i Sverige.
Jag skulle inte tro det. Baserat på inläggen i bensinupprorets Facebookgrupp så kan vi nog vara lugna.
Vi kan vara, ja. Nej, men det är ju så här. Alltså, för det går inte att göra sådana här videor utan att det kommer någon och säger: nu har du övertygat att aldrig köpa elbil igen. Ja, men du missar ju poängen.
Ja,
här,
men liksom. Sådana finns ju alltid.
Ja, och så. Men alla har ju sina egenheter. Och du har helt rätt i det du säger, Kristoffer Gullin. Och när man väl har installerat appen så är det ju smidigt sätt att komma till de här laddarna där de finns, i och med att de inte är så användade. Det var det jag skulle komma också till. När det var gratis att ladda på Circle K, vilket var de typ två första åren här nere, för att en av de första Circle K-stationerna med laddare var här.
Jag gjorde det senaste veckan. Ingen aning om vad som hände. Kiosk-mode. Kom till en Circle K-laddare. Kiosk-mode, jaha. Vad betyder det nu då? Kopplade in laddaren, skulle betala... Men då hoppar laddaren igång istället.
Men du står och köpte en kaffe, va?
Jag köpte en korv. En korv, French hotdog som jag tömde på mig själv. På min vita
just
tröja.
Just det, jag såg det precis. Istället. Ja, det finns så på att, Instagram. Ja. Ja, precis, ja. Nej, så sådär va. Men här då nere i norr om Malmö då, i Flädje, så kunde alla ladda gratis här nere. Då,
men det tycker jag samtidigt inte ska vara liksom en... Alltså, det är ju inte rimligt att förvänta sig gratis laddning heller.
Nej, det är det inte. Och det kommer en poäng här då. Jag skulle också säga att hela Malmös elbilscommunity byggde ju upp. Det var ju här alla lärde känna varandra. Alla åkte ju laddade här ju. Poängen var ju att det var ju alltid någon som var trasig.
Mm.
Nästan. Just för att den här enorma rotationen av bilar och ständigt användande, det är ju det som tär på Ionity-laddarna naturligtvis. Och skulle det vara samma, och när det är samma rotation på Circle K-laddarna, så slits de ju enligt samma liksom modell då ju. Och så att i händelse av att Circle K hade haft, ja men du vet, men vi ger ett abonnemang 100 kronor i månaden, du laddar för 3 kronor per kilowattimme då hade de laddarna varit lika slitna som Ionity antagligen. Men nu är det inte så, och det finns då så att säga absolut flera anledningar att ladda på Circle K. De är jättesnabba jämfört med vad till exempel Tesla kan vara. De är snabba jämfört med vad Tesla kan vara som max också. Det är ett pris som är rimligt. Det är strax under 6 kronor per kilowattimme.
5,65 nu, jag tittade.
Just det. Det är alltså inte alls så högt som Ionity då. Och de är tillgängliga. Framförallt är de ju nästan alltid tillgängliga där de då finns. Och det är ju en anledning att använda Circle K.
Och alla Circle K-mackar har toaletter. Det är alltså, för någon som kör ganska många liksom, långresor och så, det är guld värt.
Och vissa är fräschare än andra, men absolut så är de helt, helt okej. Jag har gått och skaffat en Tesla och jag ska ju naturligtvis recensera denna framöver. Men jag vill ge några snabba här. Och beställning och upphämtning passar ju verkligen en sådan som mig. Det är ju beställning via nätet. Jag valde, det är en tjänstebil då på min firma, så jag valde företag och sen valde jag finansiell leasing som det heter. Man kan också välja operationell leasing. Operationell leasing är ju mer då som privatleasing för företag. Det är datumen som gäller. Du får den. Du måste lämna tillbaka den där efteråt. Du har mindre flexibilitet. Finansiell leasing är ju som den liksom traditionella gamla leasingen. Och skulle det vara så att jag vill ha kvar bilen efter de 3 år som jag har den i avtalet, så kan jag göra det och fortsätta betala av den. Medans om jag vill lämna tillbaka den här efter ett år, går det bra, även om det då kostar mig lite extra räntestraff och sånt. Operationell leasing har du ju inte de möjligheterna alls, utan det är det avtalet som gäller då. Tror jag på det sista. Jag ska inte säga att det är skrivet i sten att den inte går att lämna tillbaka.
Det här är inte Finanspodden.
Det här är inte finansporten. Det ska ju sägas att även privatleasing går ju att lämna tillbaka även om det kan bli väldigt dyrt. Och
tack, jag vet.
Ja, just det. Och sen så var det ju det här att det gick ju så från Teslas webbsida rakt in till ansökan då. Så jag fick välja om jag ville ha Santander eller DNB. Och jag valde naturligtvis DNB då. För att Santander har man ju hört mycket om. Och dessutom har ju de varit ganska lite oärliga mot mig då när jag ställt frågor till dem. En press har sagt en sak och verkligheten har sagt en annan och så. Så att de blev inte en favorit. Och sen så fick jag då fylla i lite via BankID och så gick den finansieringen igenom direkt och bilen beställdes. Och sen så fick jag liksom lite uppdatering om vad som hänt. Jag fick VIN-numret då, så såg jag då att det var att den var i byggd i Berlin, kan man se på VIN-numret. Och det är ju alltid trevligt så nyaste fabriken. Och sen så skulle den komma i slutet av september, men helt plötsligt så fick den då att den var på väg. Och sen så fick jag att jag kan hämta den då, att jag fick ett sms att du måste svara inom, var det 6 timmar med vad när du vill hämta den. Och annars så får jag ett litet datum själv då. Och i och med att jag bor i Malmö, jag fick ju välja om jag vill hämta den i Malmö, Göteborg eller Södertälje då innan. Och jag valde ju Malmö. Så att det var ju liksom, ni vet, man kan krypa till hamnen härifrån och hämta bilen. Det blir ju väldigt mycket enklare än när de som har satt sig på ett tåg ifrån Blekinge då, eller var man nu åker ifrån, går ju många direkttåg ifrån in till Malmö, halva Småland och ja, från Göteborg också. Men där kunde man ju välja Göteborg istället. Fick bara, ja, tryck här så kan du komma in i bilen. Alltså du behöver inte ens prata med dem. Det står att man måste ha med sin ID och sånt. Men jag bara kunde trycka upp och hämta den. Jag gick in och pratade med honom. Men han var inte intresserad och se på mitt ID.
Okej.
Okay. Nej. Nej, men ja, det är ju liksom app. Jag har ju godkänt liksom lite saker då i appen.
Jag pratade med en kompis en gång som när han hade beställt en Model Y och så beskrev han liksom upphämtningen. Och han sa det. Han hade behövt gå in och prata med någon. Alltså, ja, men det satt någon snubbe där. Så det var ju hans första jobb, det var ju helt uppenbart. Han var ju totalt ointresserad och bara ville därifrån.
Han som satt där i kuben där var nog intresserad av sitt jobb. Han var väldigt trevlig och sådär. Och så. Och sen, jag fick inte upp då att jag kunde öppna bilen då. Men då sa han, men starta om appen. Nej, det funkade inte. Så jag bara installerade om Tesla-appen och sen var det igång då. Väl, sitter i bilen då så finns det ju lite instruktioner. De här extra nycklarna eller taggkorten då ligger ju i bilen. Och sen så finns det då, det hänger en sån här liten lapp då, hur man ska koppla upp mobilen mot Teslan då för att ja, styra den helt och hållet. Jag hade ju med Heiko Witte då, min kära vapendragare som är med och hjälper mig filma och fota och så. Gammal i gamet när det kommer till Tesla, mycket duktig. Så att han gjorde ju det åt mig direkt då, och sen var det bara att köra iväg.
Så det du säger är att man måste ha en Tesla-ägare med sig för att förstå hur Tesla fungerar om man är Tesla-ägare?
Det är eller läsa instruktionerna som hänger där. Det är de två valen då.
Gud vad jobbigt med självansvar.
Men, ja, precis. Men alltså, jag tycker du sätter ändå liksom huvudet på spiken här, Kristoffer.
Det var dit jag ville komma.
Det här passar ju mig jättebra ju. Men du vet, min pappa hade ju inte kunnat hämta den här bilen utan mig till exempel. Och många vill ju ha den här, du vet, du köper en bil, det är jättestor, det är den största investeringen du har i livet nästan kanske. Och du vet, du vill nästan att det ställer tills på fest och du vill ha en blomma i handen och du vill liksom ha en lång genomgång av säljaren och sådär. Nej, här bara hämtar man bilen och så. Och nu hade jag ju inte beställt några vinterdäck den här och det är mitt i sommaren. Men de som har beställt vinterdäck får ju dem på vinterdäck och så ligger ju däcken där bak liksom.
Ja, alltså ja, jag ska erkänna. Jag har köpt ny bil ett par gånger här nu. Jag är ju av den här typen att man vill komma in i en bilhall, känna sig lite extra välkommen och lite speciell på det där viset. Bilen står under täcke sådär. Jag tycker ju om det.
Absolut. Det tror jag de flesta
och
gör.
Framförallt liksom. Så är det bra med en genomgång av systemet.
Finns en anledning varför jag ska starta en dedikerad Tesla-kanal här. De ska få genomgången av mig. Bilen i sig då när man kör iväg då kommer jag ju där från Audi Q4 e-tron som jag menar är den mest komfortabla bilen i den klassen, det vill säga mellanstor SUV som inte har luftfjädring då, som jag tycker är jag gillar Audi Q4 mer och mer för varje gång jag testar den. Riktigt trevlig bil. på alla sätt och vis. Jag kan ju säga att det blir en jävla kontrast att sätta sig i, först och främst sätta sig i Teslan. För Audi Q4 är ju bara ett, det är bara liksom ett mishmash av olika designstilar. Den har ju, den är ju, det är nog den mest... det finns sådana tv-spel där du är fast i en labyrint och massa olika former och du ska försöka komma någonstans. Det är lite så jag ser Tesla eller Audi Q4s interiör. Särskilt extra uppenbart blir det ju när vi jämför den med Q6an som ju ändå är ganska fin och trevlig på insidan. Men då sätter du sig från den, det här mishmashet av allt som finns i Q4 e-tron, till att sätta sig i Tesla Model Y då, som är bara så här, okej, det här var ju rätt interiört stilrent då. Dock så kände jag en lite sojsenhet då när jag satte mig i Model Y, för att jag hade ju precis sett Tesla Model 3 nya uppdateringen som ju interiört är mycket mer harmonisk och trevlig. Model Y är ju verkligen, den bara, det är så här, det bara är. Det är som du säger, den har ingen inredning, den bara liksom...
De valde att skala bort den.
Ja, precis. Och sen så kör man iväg då. Och igen då kommer från Q4. Då känns ju Model Y som en, det är ju som att köra en skåpbil. Den bara liksom, den är ju bara stram och den bara existerar på vägen liksom. Den har ju liksom ingen körkänsla.
Komplimangerna flödar här.
Ja, men det är upp och ner här. Den har ju ingen körkänsla liksom. Och det är ju mycket riktigt då. Det är ju ute i hamnen här. Så det är lite, du känner ju direkt de här stötarna då liksom. Ja, men det är precis som att den inte har någon fjädring bara. Nog då att den är otroligt mycket bättre än de första årsmodellerna.
Ja, nu tycker jag att du är lite väl elak. Liksom. Den första årsmodellen hade ingen fjädring i princip.
Nej, precis.
De här har det, tycker jag.
Men det är ju fel bil att komma från då, Q4 då, som ju är liksom ännu mer komfortabel bilen än resten av dess MEB-syskon då. Och sen så när det kommer till autopilot då, så att köra autopilot lite så här i stan och lite allmänt så där, det är absolut det sämsta jag varit med om. Nej, Nio är nog det sämsta jag varit med om, men detta är det näst sämsta jag varit med om. För det första måste du ju aktivera den då, ska jag säga. Den är ju inte på, det är ju bara beta då, för det första. Och utan när du trycker ner den här spaken bak, som det är ju upp så är det ju backa, ner är det ju drive, och trycker du ännu mer ner så är det ju då på med adaptiv farthållare. Och en gång till så är det autopilot. Och den tillhör ju, den är ju som de här kinesiska bilarna, den avaktiveras ju så fort du gör någonting. Och då har du också det här, du hör det här ljudet, den aktiveras och avaktiveras.
Jätteirriterande. Eller det är något sådär.
Exakt. Exakt så. Och dessutom bara med att den är icke-existerande i någonting annat än liksom, den funkar inte heller på liksom landsväg utan mittsträck heller. Utan den är ju verkligen, du behöver ganska tydliga filmarkeringar för att den här ska fungera. Så motorväg, den är gjord för motorväg, jättebra. Det är otroligt förvånande att den här bilen har så mycket cred för att vara någon form av självkörande ens i närheten. Och jag kan säga det att det roliga är att du kan aktivera så att, jag vet inte vad det står exakt i bilen, men det står någon sån här förhandstitt av full självkörning. Och vad som händer då är ju att du får ju ingen överhuvudtaget någonting ens bättre system här. Det har jag inte betalat för det, och även om man har betalat 70 000 för att få den här självkörningen, så kommer du inte få det inom de här åren du har din bil antagligen. Och jag tror aldrig det kommer. För vad som händer då, det är att då visas den på skärmen allting som bilen ser. Mm. Och då ser man ju också hur mycket bilen ser som inte är det som man tror det är. Alltså det räcker ju med att det står bilar parkerade på sidan, så kommer den ju bromsa för dem liksom. Och det är pilar, det är filer, det är mycket som den liksom bara, nej. Det finns absolut ingenting betryggande i den simuleringen då, kan jag säga. Sen så har vi ju det här, den digitala plattformen, Mobile Key. Mobile Key är inte någonting som är unikt för Tesla egentligen, det vill säga att vi har biltelefonen och så låser vi upp den och så sitter vi i bilen, så kan vi då köra. Men där andra bilar har en tendens till att sitta och hålla på och låsa upp sig och av och på ute på, inte av och på, men låsa upp sig och låsa sig uppe på uppfarten för att mobilen ligger inne i huset så där mitt i natten och tutar varje gång, under att inte grannarna har kommit med höga afflar, kan jag säga. Så Teslan funkar inte alls på det sättet, utan som standard. Det kanske går att göra så att den låser upp sig automatiskt när du närmar sig. Eller så gör den det, fast den beter sig inte på det här sättet riktigt. För att jag bara går fram till den och öppnar upp bilen. Och i samma ögonblick som jag trycker i handtaget då går backspeglarna ut. Men det är så direkt liksom. Så att det är det bästa av alla världar. Annars som på Audin till exempel, där måste du ju verkligen, du vet, om du trycker ner handen där och trycker och öppnar den. då tar det ett tag. Alltså, ibland måste du göra två gånger för den hinner inte reagera på att du har tryckt i handen.
ID3 var likadan nu när jag hade den. Då hade jag ändå nyckeln med mig. Men...
Ja visst, och detta var med nyckeln då tänkte jag på med Audin. För Audin har ju inte ens, alltså Q8 som jag provade med detta, den har ju inte ens Mobile Key på iPhone, den har den bara på Android.
Jag känner mig diskriminerad.
Ja, det ska du vara med all rätt. Finns det människor som kör Audi och har Android-telefoner?
Det vet du bättre än jag.
Det är klart.
Sådana människor tänkte jag säga, men det var kanske lite väl.
Nej, men ja, precis. Android eller Audi-ägare. Men det där är konstigt. Och sen har du ju liksom en väldigt välfungerande distansupplåsning och koll på bilen på ett sätt som inte andra bilar har. Och vi var ute och hela familjen var ute i bokskogen i sydöst om Malmö, va? Och av någon anledning så är den här skogen, det är det här områdets enda skog, så att Malmö stad köpte den av Svedala kommun så att Malmö skulle ha en skog att skicka människor till. Sådär. Ja, det är sant faktiskt. Ja. Så det är där alla hänger. Liksom, man behöver lite skog i det här området. Och ut och lite orientera, finns det de som gör det, och det finns motionsstegar för elljusspår och så vidare. Men det är otroligt dålig mottagning. Så att om du har en Apple Watch till exempel så med SIM-kort så har du ingen mottagning i den. Utan du måste ha en mobiltelefon. Där vi var, där var det ingen mottagning ens i mobiltelefonerna. Men Teslan hade det faktiskt. Och min son, han tröttnade lite på att inte hitta någonting i skogen. Så att han drog tillbaka. Och då hade jag kommit lite längre ut på vischan. Och då hade jag täckning. Så han kunde ringa mig. Så jag hade täckning i mobilen. Och jag bara öppnade upp bilen. Och sen så, när jag kom tillbaka någon timme senare, låg han där och tittade på någon svår dokumentär på Netflix då. Så att bilen hade tillräckligt god uppkoppling för att han skulle kunna kolla på Netflix. Det roliga i detta då var ju att då hade jag ju noll mottagning då när jag kom tillbaka. Min hustru var fast i skogen och hade dessutom orienterat bort sig. Hon försökte ringa hur många gånger som helst. Men vi hade ju ingen mottagning på telefonerna. Så de kom ju tillbaka där arg som ett skogstroll. Hon såg ut som ett skogstroll också då ju. Medan vi satt där och kollade på Netflix. Han suttit i en timme och funderat liksom på hur hon har tagit vägen. Undrar om hon någonsin kommer tillbaka. Men hon var lite lättare att vi inte hade lämnat henne där ute i skogen. Och vi bara, men varför skulle vi göra det? Vi satt där och hade vår asin igång. Och kollade på Netflix. Och hade det gött. Och satt och åt frukt och drack vatten.
Tesla räddar liv.
Tesla räddar förhållanden kanske. Men bara en sån här sak liksom, som att den har, du vet, du sätter igång AC:n och sen är den på tills bilen inte har mer än 20% batteri kvar eller vad det är. Medan andra, men du får en halvtimme, du får en timme, för det var ju bestämt på något jävla kommittémöte. Liksom. Så här är ju Teslan helt underbar. Så det som bil så är det liksom en bruksbil à la Volvo 240. Så den har mycket utrymme och man bryr sig inte så mycket om den. Liksom. Den är inte så vacker heller, Model Y, alltså alls faktiskt. Jag har ju de här tråkiga 19-tumsfälgarna. Den är svart och så är de här tråkiga 19-tumsfälgarna som har någon kåpa på sig som ser ut som något billigt skit. Det är klart att...
Det är antagligen ganska billigt skit.
Så fort
gör något roligt.
Ja, just det. Så fort de ska ju bytas naturligtvis. Och då, den här bilen förtjänar ju till exempel svarta fälgar och lite sådär. Och har den dessutom, om man sätter på, nu ska jag inte göra det för jag är ju inte töntig, va, men sätter man på så här fejkade bromsjok röda där bak så det ser ut som någon jävla performance eller någonting, så kommer det ju vara ett snygg när bilen. Men den är ju ganska intetsägande för närvarande. Den har alltså körsystem som är taffliga rent utav, och dessutom det är lite komplicerat att komma på vad alla de här två rattskrollknapparna på ratten då, de har ju funktioner, så jag tror det du kan väl göra 1000 olika saker på dem beroende på dels vad du ställt in på skärmen, men framförallt sådär att du trycker på vindrutetorkaren och då helt plötsligt så aktiveras vänstra scroll till att hur mycket du vill att den ska, ja, hur aggressiv den ska vara då. Det kan du också göra på skärmen visserligen och sådär. Men det är mycket sådana här kombinationer. När du aktiverar där så får du den här funktionen och så. Så det är lite småkomplicerat. Men ADAS-systemen är, det finns, de är, det, Tesla har ju, de har ju för mycket, lika briljanta de är på sitt systemförstående, hur man liksom kopplar upp en bil, lika arroganta är det när de tror liksom på att deras kod ska kunna lösa saker som andra biltillverkare har hårdvara för att göra. Tesla Vision existerar inte. Du förhåller inte dig till den framvarnaren där, utan du får liksom hela tiden faktiskt verkligen luta dig över och själv se vad du har bilen.
Det var det jag tänkte fråga. Liksom, hur många väggar du har kört in i än så
länge? Nej, men det är ju för att man parkerar ju aldrig så nära som man gör med andra bilar, för du vågar ju inte det. Och när det kommer till de här lite lägre kanterna, då slutar det alltid med att det här Tesla Vision säger till dig att väggen är någonstans i knät på dig.
Oj, jag hörde en annan podd häromdagen som berättade att Tesla Vision fungerar ganska bra, nästan bättre faktiskt. Men det...
Var det Tesla Vision med sladd eller?
Det var Tesla Vision med sladd, ja.
Ja, yes. Ja, nej, det är ju om man menar att Tesla Vision fungerar bra framåt, då är man inte med, då gör man inte potentiella Tesla-kunder en tjänst, utan svaret på Tesla Vision framåt är att finns inte, utan du kan inte förhålla dig till det. Det tjuter och det är en linje där, men det går inte förhålla sig till det. Medans det är klart att bakåt då tillsammans med kameran, du ser ju dessutom vad du är, så fungerar det helt okej. Okay, liksom. Men Tesla Model Y, alla Teslor behöver en 360-kamera som resten av biltillverkningen.
Jag har ju själv inte kört en Tesla utan ultraljudssensorerna där, så att... Och jag ska hämta min Tesla 2 oktober och så ska jag ha den i 3 månader. Så det ska bli otroligt spännande att se hur bra eller dåligt det funkar. Skapa sin egen uppfattning.
Det ska det verkligen göra. Vi är klara här i podden.
Det är vi. Även denna gång.
Även denna gång. Och Kristoffer Gullin hittar ni på Elbilsmagasinet, på webben och på YouTube.
Så är det. Och är det så att man skulle föredra Peter Esse, så hittar man Peter Esse på YouTube, på Peter Esse, Viktig Peter. Och
just det.
Vad heter, finns det en tredje kanal än så länge? Ja, Tesla Esse.
Tesla Esse kommer den absolut inte heta. Vi får se vad den heter. Vi tackar också Dennis Klarin, ljudtekniker, för det här avsnittet. Och ni kan också mejla oss på info@elbilsveckan.se. Häng med oss på elbilsveckan.se också.
Ha det fint, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej på er.